Christer satte en predikoserie som jag fick vara en del av som heter Vårt andliga arv. Och det här är ju en spännande predikoserie. Och om man tittar på vårt andliga arv rent mänskligt sett så kommer vi från en historia där det kristna livet präglades av någonting som kallas för helgelse. Alltså en förändring att bli mer lik Jesus Kristus. Och många gånger så har ju den här helgelseprocessen, det är ju där som vi människor har lockats till bland annat fariseism. Alltså att vi gör det här för att bli mer omtyckta, mer populära, mer älskade av Gud. Och det är ju så fel. Det är ju så fel. Det är ju inte alls därför vi vill bli mer lik Kristus Jesus. Tänk vilka förutsättningar, vilka möjligheter det finns när du är kristen. Vilken möjlighet, vilken förmån, vilket erbjudande att bli mer lik Jesus. Det är ju enormt att bli mer lik honom. Det är ju så här att det ligger någonting naturligt i dig och mig att försöka likna någon annan. Det ligger liksom någonstans naturligt i oss. Och det börjar redan som ett litet spädbarn. Och här har ju de som har forskat i våran hjärna förstått sig på lite grann. Redan där börjar ju det här lilla spädbarnet att spegla sig mot någonting större. Och det som är större då, det är ju just då i det ögonblicket kanske det är mamman. Men det blir ju också pappan. Man vill likna, man vill sträva efter att bli mer lik på något sätt. Det finns i oss. Och här har man ju kommit fram till då att för en ung flicka så kan det faktiskt vara så. Eller är så att mamman eller den kvinnliga nära förebilden så att säga, är den viktigaste förebilden. Och för en pojk så är det pappan eller den närmsta manliga förebilden som är den viktigaste förebilden. Sen är inte pappan oväsentlig för tjejen och mamman är inte oväsentlig för killen. Det är inte det jag säger, men de som har forskat i det här, de har snappat upp det här att det är viktigt att redan från början ha en förebild så att säga, i samma kön. Så vi har någonting i oss. Och jag kommer så väl ihåg en gång, jag var väl så där jag gick i sjuan var det. Så hade jag praktik och min pappa har jobbat inom räddningstjänsten i alla år. Så han började när jag föddes och så att jag växte upp med det där. Och jag kom så väl ihåg när jag skulle gå från vagnhallen och så gick man över en plan och så kom man sen deras lilla verkstadsbyggnad. Och jag gick där och så hör jag några av hans kollegor säga, ja men titta, där går ju Lillstig, han går ju precis som pappa. Och jag kände, jag har blivit lik pappa. Vi vill alla ha en förebild. Och då är det ju fantastiskt att Bibeln visar på vilken förebild som är viktig för dig och mig från det att vi kliver in i det kristna livet. Jesus Kristus. Vilken förmån. Vilken underbar, fantastisk förmån. För vi är ju hans barn. Han har förlöst oss. Han har räddat oss. Han har fött oss in i Guds rike. Vi har honom att tacka för allt. Vilken förmån att få efterlikna honom. Att få härma hans egenskaper. Att få bli mer lik honom. Och då menar jag inte till utseendet. Utan jag menar ju hans egenskaper. Vi behöver honom som förebild i vårt vardagsliv. I allt vi gör. I sorg. I glädje. I tjänande. I allt vi gör. Om vi så står i kön i kassan. Och folk tränger sig före. Alltså, jag vill bryta ner det här. Det tar allt. Allt behöver vi Jesus som vår förebild. För vårt psyke, vår själ, för vår andliga utveckling. Allt bygger på Jesus Kristus. allt. Han är vår absolut viktigaste förebild. Och frågan blir ju egentligen, vem väljer jag? Vad väljer jag för förebilder i mitt liv? Ja, men det kanske är andra idoler, det kanske är chefer, det kanske är, ja, om de är bra förebilder. Ja. Vi kanske väljer Kalle, eller vi kanske väljer Monica, eller vi kanske väljer någon annan här inne. Ja, men det är ju Jesus vi ska ha. Det är ju Jesus vi ska sträva efter. Och då ska jag lyfta fram några exempel här som vi kan se när vi försöker att efterlikna honom. När vi försöker att bli mer lik Jesus. När vi jobbar så att säga på vår kristna tro och bli mer lik honom och växa. Och innan jag går in på de här exemplen så vill jag ju faktiskt säga också att jag vet inte, jag tror jag har sagt något sånt här exempel någon gång förut, men om du från din arbetsplats eller yrkeskarriär eller du har hört någon, där någon då chef, arbetsgivare säger, nu vill jag att du ska göra det här. Och så finns det, han ger, eller hon ger inga förutsättningar. Inga som helst förutsättningar. Det är en ganska stressad situation. Jesus kallar oss att efterlikna honom. Och han ger alla tänkbara förutsättningar. För det ni ska ha i bakhuvudet, tänker jag, när jag går in på de här sakerna. Det är ju helig ande. Det är ju helig ande. Gud, liksom, han vill ju att vi ska växa och bli mer lik Kristus. Med hjälp av den helige ande. Så när jag pratar om de här sakerna nu så ska vi ju tänka hela tiden. Ja, men han har ju inte lämnat oss ensamma. Han har ju gett oss den helige ande. Eller hur? Det är liksom en bas i det här. Vi är inte ensamma. För när jag spelar, och så, sen kan vi titta på Jesus och så kan vi säga, men fy så dålig jag är. Jag är ju inte alls så där. Men då har vi fel fokus. För han säger inte så. Han säger inte, fy så dålig du är. Nej, vårt fokus är, ja, men så vill jag bli och vad härlig han är och underbar jag är. Jag vill bli sån. Att det är fokuset, är ni med? För när man läser de här, då kan man lätt känna, men jag är så dålig. Nej! Det är inte där vi ska fastna. Jag vill läsa texten då, och det är Filipperbrevet, kapitel 2, vers 1-11. Filipperbrevet, kapitel 2, vers 1-11. Och här står det nu så här, om ni nu har tröst, men en annan översättning är, när ni nu har tröst. Men här står det, om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomligt genom att samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan på andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Fast han var till Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan gav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allt och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. För att liksom se, vad är det då? Jag ska säga nämna tre saker som jag tänker oss att vi ser ju mycket när vi söker efter likna Jesus. Men tre saker, tjänande, förlåtelse och överlåtelse. Det är någonting som vi ser hos Jesus som jag tänker, åh, det där är någonting att efterlikna. Och för att bli tjänande då, för att bli tjänande så måste vi se hur Jesus då blev tjänande. Nämligen, vi behöver omvärdera vårt eget jag. Alltså vår betydelse, alltså vårt eget jag behöver vi omvärdera i förhållande till andra människor. Här står det, var inte självupptagna. Det står, se inte till ert eget bästa utan tänk på andras. Hade Jesus sett till sitt eget bästa, då hade han aldrig låtit sig misshandlas, bespottas. Liksom, ja, det ni har läst, han skulle aldrig, om han skulle ha sett till sitt eget bästa. Han skulle inte tvättat lärjungarnas fötter om han hade sett till sitt eget bästa. Det står så här, var ödmjuka och sett andra högre än er själva. Högre än er själva. I vårat liv, i alla fall i mitt liv, så för jag en kamp mot mitt eget ego. Mot min egen egoism, mot mitt eget jag. Jag är ett mycket vanligt ord i mitt liv. Jag vet inte hur det är i ditt liv. Men i mitt liv så blir jag påmind om gång på gång på gång att jag är i centrum. Det är viktigt. Och det hindrar mig från att bli tjänande. Jag vill ha. Jag ska ha. Jag känner. Jag är sårad. Jag vet bäst. Jag ska ha upprättelse. Jag vill inte avstå från min tid för att hjälpa till. Och det går inte att komma ifrån. Det här var ju, men alltså jag kan inte komma ifrån tårarna. Jag vill inte avstå från min tid för att en kväll koka lite soppa. Alltså, vad är det i oss? Snälla. Vi behöver ompröva vårt jag inför andra människor. Varför är min tid mycket viktigare än någon annans? Varför är min tid framför tvn eller vad det nu är jag gör klockan 5 en onsdag kväll? Varför är den viktigare än Karinas? Om vi ska tala klarspråk. Jag behöver ompröva mitt jag inför andra människor. Och ibland så kan man ju tänka den här tanken, ja men vad får jag ut av det då? Vad får jag ut av det här? Och vi är här, vi människor. Jag är här. Och Jesus älskar inte oss mindre för att vi faktiskt vågar se, oj, hjälp. Jag behöver ompröva mitt jag inför andra människor för att kunna bli tjänande. Tittar vi på Jesus så ödmjukade han sig inför dem han mötte. Han var ju auktoritär, alltså skulle han komma in här. Han skulle, alltså vi skulle känna den här rena, sanna, underbara, kärleksfulla auktoriteten. Men han var ju ödmjukheten gudomligt personifierad. Han ödmjukade sig inför dem han mötte. Han klev ner. Han avstod allt för att bli tjänande. Alltså ingen har ju avstått så mycket som han. I Bibeln lär vi att han fanns. Ordet fanns i begynnelsen och begynnelsen och ordet var hos Gud och Gud var ordet. Alltså Jesus fanns när allting blev till. Han hade en högt upp, han var ju ett med Gud. Och det avstår han för att födas som ett spädbarn i ett grisigt, skitigt stall. Och alla ni som har varit med om förlossningar och säger hej, du som hade en du födde ju hemma, men det var ju liksom, det ser ju inte så trevligt ut, va? Han avstod för att komma ut så att säga där. Han avstod från allt. Ingen har avstått så högt som han. Han hade allt. Han var med och skapade. Men han avstod för att födas ut som människa. för att gå igenom alla faser en människa går igenom, från det att du kommer ut ur moderlivet, separationer, allting, från till det att bli hatad, föraktad, misshandlad, mobbad, dödad. Han avstod allt för att komma dit för din, för människornas skull. Och jag för att göra någonting för någon annan. Hallå! Vad vill vi efterlikna? Jesus! Och han ger kraften att efterlikna Jesus. Den helige ande. Den helige ande. På jorden så frestades han ju liksom att få allt av djävulen. Han frestades ju att bli kung och rik. Alltså han frestades till allt världsligt. Men han sa nej, för jag vill tjäna andra. Han vill tjäna. Han kunde ha blivit politisk kung med makt, men han förblev ödmjuk och han tvättade fötter. Han såg till andras behov. Han satte andra före sig själv. Han gjorde någonting för sin nästa. Han vakade inte över sin position i himlen. Eller han vakade inte över sin position inför människor. Och han vakade inte över sin tid. Han tog hand om sig själv. Han var rädd om sig själv. Han gick och var ensam. För han behövde vila. Men han omprövade sitt jag inför andra. Men för att bli tjänande så behöver vi också ompröva vårt jag inför Gud. Alltså, vem är egentligen jag och vem är egentligen Gud? Är jag universums fokus? Är jag Guds fokus? Eller är Gud mitt fokus? Är Gud universums fokus? Här behöver vi ompröva oss inför Gud. Vem är jag inför Gud? Återigen tittar vi på Jesus. Han kunde ha liksom hållit fast vid att nej, men jag är ju en del av gudomen. Jag var med och skapade. Jag. Men när Gud ville att han skulle rädda mänskligheten så sa han ja. För du är kung, Gud. Du är kung. Du är världsalltet. Du är världsalltets skapare, rättare sagt. Han omprövade sitt jag inför Gud. Han kunde hålla på sitt jag. Jag vill inte. Jag gör det inte. Men han omprövade sitt jag. Hur vanligt är det inte att vi håller på vårat jag inför Gud? Hur vanligt är inte det? I mitt liv så upptäcker jag ju att om jag börjar skär, liksom kolla, om jag skulle ha fört statistik, nu gör ju ingen människa det tror jag, kanske finns någon men inte jag, om jag skulle ha fört statistik på alla böner som jag har bett, hur många av de där bönerna handlar inte då om jag? Kan du hjälpa mig med det här? Jag Gud. Jag. Redan kanske vid porten till frälsningen, när jag stod där och när du kanske har stått där, så handlar ju mycket om dig. Det där vill inte jag avstå. Jag vill inte gå dit. Jag vill inte släppa det här. Jag vill inte lämna det här. Och så står det liksom på porten till frälsningen och så handlar det om jag. Jag vill inte släppa. Jag vill inte avstå. Måste jag verkligen avstå det? Kan jag inte få ha kvar det? Till exempel. Eller vid möten med Gud, som sagt, då jag ber, jag behöver, jag vill ha. Men vad är det Jesus lär oss för bön? Sök först Guds rike, men han Herrens bön som vi i frikyrkan på något sätt liksom tappar bort för att jag vet inte varför. Men det är bibliskt att Gud har lärt oss den här bönen genom Jesus Kristus. Ske din vilja. Men vad är det i frikyrkan som gör att vi knappt vågar be den där, för då blir det liksom strukturerat. Vi måste vara fria. Men den där har ju han lärt oss. Ske din vilja. Men hur många gånger är det inte i min bön liksom, snälla hjälp mig, gör det här för mig. Nästan så att i omedvetet så blir han någon sorts tjänare till mig. Men för att jag ska bli en tjänare så behöver jag ompröva min roll, mig själv, mitt jag inför Gud. Eller då, om vi tar kallelsen att evangelisera som vi alla har. Det finns ingen här inne som bekänner Jesus Kristus som Herre som inte har en kallelse att sprida Guds rike vidare genom att prata om Jesus. Det finns ingen här inne som inte har den kallelsen. Hur många gånger är det inte då som man säger liksom, hur många gånger är det inte jaget som står i vägen där? Jag ska bara först. Jag vill inte. Jag vågar inte. Jag är inte duktig nog. Jag duger inte. Jag. Hör ni? Det är som att vi sätter oss som centrum. När det är Gud som är centrum. Och han ger gåvor. Och han ger kraft. Vi behöver ompröva vårt jag inför Gud. För att bli tjänande. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus. Men sen ser vi också att Jesus sinnelag ger förlåtande. Förlåtande. Det är någonting som Jesus sinnelag ger. Någonting som finns, som är liksom hela hans väsen. Förlåtande. Så ska vi efterlikna, bli mer lik Jesus, så handlar det också om att förlåta. Att förlåta. Och är det någonstans där vårt eget jag, vår egen egoism kommer fram med sitt fula tryne, så är det när vi hamnar i konflikt med någon annan. När vi kommer in i diskussioner, när vi kommer in i ett sammanhang där det blir liksom gnissel, bråk, konflikter. När vi hamnar i ett sammanhang där vi kanske inte riktigt känner igen oss längre. När människor handlar på ett sätt mot oss som vi kanske inte riktigt förstår eller kan med. När vi bråkar om åsikter eller när vi upplever oss kränkta, missförstådda. Sårade, lurade. När vi tycker att någon annan har handlat orätt mot oss. Då kommer vårt stora jag fram. Men hörni, återigen. Jesus blev hånad. Han blev kränkt. Han blev missförstådd. Han blev utstött. Han blev föraktad. Han blev förnedrad. Han utsattes för konspirationer. Alltså folk gjorde planer bakom hans rygg och ljög och förtalade och smidde planer om honom. Det finns ingenting som han inte drabbades av som du och jag kommer eller har drabbats av. Och det finns ingenting av det här som jag har beskrivit som någonsin har drabbat någon eller kommer att drabba någon av oss människor hårdare och värre än vad det drabbade Jesus Kristus. För han blev utsatt och prövad och förnedrad, alltså långt mer än någon av oss någonsin kommer att råka ut för. Han kände hat och förakt i människors ögon. Han kände sig ovälkommen. Och vi måste ju förstå att allt det här sårade honom. Han var inte, det här var inte som att hälla vatten på en gås. För vad hade han då varit? Hur hade han då kunnat känna med oss? Hur kan han då bli liksom och förstå allt vad vi kommer att gå igenom? Och allt vad vi går igenom? Nej, det här tog ju. Det här åkte ju in i hans hjärta. Han blev ju frestad säkert gång på gång på gång på gång att ge igen, att hämnas, att allt liksom bara brascha på, trotsa och hålla på. Allt det här. Det måste ha satt sina spår. Och när han sen då blir misshandlad långt över vad man kan liksom tåla och hur en människa blir. När han blir dödad, när de står där och allt hat bara liksom. Och när han liksom är där. Vad gör han då? När han hänger där på ett kors och kippar efter andan. Vad gör han då? Han säger: förlåt dem. De vet inte vad de gör. Det är Jesus Kristus. Det är honom. Det är det sinnelaget som vi vill efterlikna. Som vi vill bli lika. Han rabblar inte upp en massa krav. Han hänger inte där på korset och säger: nu måste du komma hit och gå ner på dina bara knän och be om förlåtelse och visa att jag har rätt. Men det gör vi människor. När vi har hamnat i konflikt med någon. Nu, jag kommer inte att förlåta, jag kommer inte att ändra mig. Jag kommer att, om de inte kommer på sina bara knän och säger: förlåt att jag flyttade på kaffekopparna. Jag har varit med i en församling som hade väldiga problem med att någon flyttade kaffekopparna. Alltså vi måste ta ner det här i verkligheten. Vi måste ta ner det här där vi är. Jesus Kristus, hans sinnelag var förlåtande. Han började inte ropa: det är ditt fel, det är ditt fel, det är ditt fel, det är ditt fel. Han sa: förlåt dem, de vet inte vad de gör. Arma vi människor som springer omkring oförlåtande. Men en helig ande finns där. Så när jag känner att nej, jag vill inte förlåta. Jag måste hålla på mitt, jag måste hålla på min rätt. Då vill jag ge dig ett tips. Som inte har fått mig ända fram alla gånger, men några gånger. Vi kämpar med vårt liv. När jag inte har orkat förlåta, så har jag bett: helige ande, hjälp mig förlåta. Och den helige ande har tagit mig ett steg till. Det jag aldrig trodde var möjligt. Förlåtande. Det är så viktigt. Han förlåter förutsättningslöst. Han begär ju inte ens att de ska förstå att de har sårat honom. Han begär ju inte det. Han har inte sitt jag i fokus som vi ofta har när vi hamnar i konflikter. Vi som inte får utstå hälften av vad han fick genomleva, vi ställer krav på vad som ska uppfyllas för att vi ska kunna förlåta. Men det är inte Jesu Kristi sinnelag. Och Jesus Kristus ger kraft till dig och mig att förlåta. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus. Men sen ser vi också att Jesus sinnelag ger överlåtelse. Överlåtelse. Vi ser ju som sagt att han på jorden hade kunnat blivit en enormt mäktig man. Enormt. De ville ju ha han som en politisk kung, många. Rikedomar. Han skulle fått allt han hade pekat på. Han hade blivit en sån mäktig kung om det hade varit det han hade liksom haft för blicken. Han kunde ha haft det finaste huset, bli den största politiska ledaren, haft statusprylar, den bästa åsnan, allt. Han hade kunnat haft allt du kan tänka dig. Bäst kläder, se fräschast ut, var mest känd, var mest populär. Men det valde han bort för att han ville leva överlåtet. Överlåtet. Han hade kunnat valt att säga sånt som smekte människors öron. Men det gjorde han inte, för han ville leva överlåtet. Han avstod från allt. Han gav sig hän åt en helhjärtad, 100% överlåtelse åt Gud. Tänk att vi får bli mer lik. Va? Vilken möjlighet, vilken chans, vilket erbjudande. Och här har vi ju tuffa val att göra. Vi måste stanna till och tänka, ja men här har jag tuffa val att göra. Jag vet inte vad de valen skulle kunna se ut i ditt liv. Men jag tänker så här, desto mer materiell rikedom, desto mer guld som glimmar som jag strävar efter, desto svårare kommer det tyvärr att bli att leva överlåtet. Det är så. För vi måste arbeta för att upprätthålla den här höga standarden. Och vi blir förälskade i saker som inte vi vill sluta ägna tid åt. Fina bilar, fina hus, fina kläder och så vidare och så vidare och så vidare. Det här tar tid och uppmärksamhet från Gud. Min livsresa, där jag en tid inte hade någonting egentligen att fästa min uppmärksamhet på, för jag hade inga pengar. Jag tror jag har nämnt det någon gång för er. Men det var långt, långt, långt där nere. Där jag stekte vatten och mjöl till en mjölkaka för att äta. Då var det lätt att tänka att jo men, jag hade som inget att fästa blicken på. Nu har min livsresa fört mig till en tillvaro när jag faktiskt har råd kanske. Och jag får ta ett lån till och med från kronofogden eller för kronofogden. Så jag har kunnat börja skaffa lite prylar. Och jag märker på en gång. Kjell, du börjar ju fastna nu. Du börjar köra ner i diket här. Så det är så, ju mer du kan bygga på dig, desto mer förälskad blir du, desto svårare blir det att leva överlåtet. För du fastnar i stora lån eller vad det kan vara. Men sen är det också desto mer av det här världens tindrande berömmelse du strävar efter, desto svårare kommer det att få bli att leva överlåten. För att upprätthålla den här berömmelsen då i världen så måste vi börja tämja på bibliska sanningar. Därför världen är annorlunda än Guds rike. Så vill jag vara populär i världen så måste jag börja tämja på bibliska sanningar. Och börjar jag tämja på bibliska sanningar, då förlorar jag också det här att leva överlåtet och kanske till och med intresset över att leva överlåtet. Så om vi strävar efter att bli berömda och kända, då får vi svårt att leva överlåtet i världens ögon. Jesus vände ju upp och ner på det här. Hans sinnelag är ju någonting helt annat. Han sökte ju för det första inte silver och guld. Han hade ingenstans att bo. Han brydde sig nog inte om han hade de bästa mantlarna eller vad det var. Utan, jag menar, det var ju han som lärde oss se på fåglarna. Varför bekymrar ni er över allt det här? Sök Guds rike. Det är att leva överlåtet. Det gör det lättare för oss att leva överlåtet. Att ägna tid åt Guds rike. Han sökte inte ära och berömmelse av världen. Han sa det Gud manade honom att säga. Han levde på det sätt som Gud manade honom att leva. Han lyssnade och levde. Lyssnade och levde. Gud ledde honom. Tänk att vi får se på det här. Och herre, alltså det är en de som håller på och giddrar och ska härma Mohammed och Dalai Lama och allt vad de heter, och vi får ju ha Gud som förebild. Fattar ni? Jag blir så ivrig så jag knappt kan säga vad jag tänker. Vilken förebild vi får ha. Det är en perfekt, fullkomlig förebild, en gudomlig. Det är ju alfa och omega. Som vi får ha som förebild. Och då kan jag ju välja i att fastna. Ja, men jag är så och jag är så. Nej! Titta vad du kan göra. Titta vad du kan härma. Titta vad du... Inspireras. Fastna inte i fördömelse. Gud säger, jag älskar dig. Jag älskar dig. Det spelar ingen roll om du nu då känner att jag stod ju då och gjorde inte det. Och jag har ju inte varit överlåten. Det är glömt, för han älskar dig. Det var att vända blad och så, jajamän, nu kör vi Gud. Och han kommer att ge dig chans på chans på chans. Det enda han ber dig om, det är vakna. Det är mig du ska likna, det är mig du ska se på, det är mig. För jag ger dig den helige ande, det är det enda han begär. Vakna, bli mer lik mig. Det är det enda han säger, det är det enda han vill. Söka Guds rike, leva överlåtet. Vilken grej, hörni. Så fastna inte med blicken, som jag har en ofta en tendens att göra. Då sätter jag mig där i min fåtölj och så börjar jag. Ja, men jag tittar, jag gjorde ju inte det, jag sa ju inte det. Och jag har inte gått på det där mötet nu. Jag är så värdelös. Så fastnar vi där. Gud vill inte ha kvar dig där i soffan. Gud vill inte ha kvar Kjell här. Utan Gud säger, ja men jag förlåter dig. Jag förlåter dig. Och jag vill ge dig min kraft, den helige ande, för att du ska kunna få vara tjänande, överlåten och förlåtande. Hänger ni med? Vi ber. Herre, tack för att vi får ha dig som förebild. Tack för att vi får likna dig. Och Herre, tack för att var dag, var timme, var minut är ett nytt blad med dig. Är en ny möjlighet med dig. Herre, låt oss inte fastna i fördömelse. När vi speglar oss mot dig, när vi försöker se vem du är och härma dig. Låt oss inte fastna i fördömelse, utan låt oss se möjligheterna. Låt oss se vem du är. Herre, hjälp oss att ompröva vårt jag inför dig. Och vårt jag inför andra människor. Hjälp oss att leva överlåtet som du gjorde. Förlåtande som du gjorde. Tack för den helige ande som gör att det här är möjligt. Herre Jesus Kristus. Vi vill bli mer lik dig. Herre, vi vill svara ja på den fråga du har. Vill du bli mer lik mig? Ja, Herre. Vill vi ha samma sinnelag som du? Ja, Herre. Och hjälp mig och alla mina vänner här att titta på kommande tider. Kommande möjligheter att vara tjänande, att vara överlåten, att vara förlåtande. Hjälp oss att se med dina ögon på de här möjligheterna. Och Herre, slit bort vår blick på våra misslyckanden här nu bara. Pang! I Jesu namn. I Jesu namn så talar jag in i ditt liv. Du som känner en bara fördömelse. Glöm det. Jag vill tala in frihet i ditt liv. Du är upprättad om du med ditt hjärta säger jag vill vara mer lik dig. Vänd dig då mot framtiden och inte dåtiden. Gud upprättar. Du är förlåten. Du är upprättad. Du är befriad i Jesu namn. Herre, ta oss in i möjligheternas framtid här nu med dig som förebild. Och bli mer lik dig. Och jag känner så här, ibland blir ord bara för mycket. Så en liten stunds tystnad nu bara. En liten stunds tystnad medans vi ska sjunga lovsånger. Där du bara i tystnaden få vara inför Gud. Så smyger lovsångarna upp här och så ska vi. Men sitt bara en liten stund och är inför Gud.